mina mål var stora när jag var liten. Men många av de där målen var bäst på gården. Lång historia kort, jag blev vald sist.
Välkommen till podcasten Heltidsproffs. Mitt namn är Hamza Aftoni. Och just nu sitter jag med en livslevande legend i svensk fotbollssammanhang. Men mest för AIK-kidsen. För alla AIK-spelarna jag har intervjuat och pratat med, alla går tillbaka till samma namn. Man hyllar samma person. Man lägger den här personen som en förebild till deras karriär. Och ni har kanske listat ut ganska fort vem jag snackar om. Martin Mutumba, välkommen till podcasten Heltidsproffs.
Tack så mycket. Tack för att vara här.
Jag intervjuade Robin Quaison ett tag sedan. Och när mikrofonen var av, han snackade kanske en kvart om dig.
Jag?
Han bara, Martin Mutumba, jag dör för den här människan. Han är min största förebild som jag haft, alltså när jag växte upp. Är det någonting du känner till?
Jo, han har nämnt det några gånger. Man blir fortfarande lika glad när han säger det. Man blir jätteglad. För att han är en fin person. Han är en fin person och han har haft en fantastisk karriär och har fortfarande en fantastisk karriär. Och att han fortfarande säger det är någonting som vi pratade om nyss. Många glömmer kanske, alltså typ såhär, vem man kanske såg upp till eller någonting såhär. Men han har alltid påmint mig och det är en fin grej, du vet. Det är ödmjukt av honom.
Varför tror du det så att de flesta har sett upp till dig? Inte för att sitta och skryta, men det är intressant att veta. För nästan alla jag intervjuat som har något med AIK att göra hyllar dig.
Nej, jag vet inte. Det var en vän som skojade om att jag var den första prototypen, om det heter så. Den första som såg ut som oss lite och som spelade som oss lite. Som försökte göra lite roliga grejer på fotbollsplanen. Det kanske är därför. Och sen typ, jag var ju mycket ute på gårdarna och spelade. Och för mig var det som Björn Westerström sa till mig förut. Han sa till mig att för mig var det viktigare att vara bra på gatan än att vara bra i allsvenskan. Så det kanske är därför många i förorten gillar mig.
Var det någon form av press för dig att ha den titeln?
Nej, det var bara roligt. Jag gick så långt att liksom där vid 2011 till 2013, mina sista år i AIK, där att folk fick beställa finter och såna saker. Det var bara roligt. Ja, på Instagram då. Jag hade Instagram, min gamla Instagram då. Då folk, man kunde beställa finter. Man bara, jag kunde säga så här, men vilken fint vill du se nästa match? Och sen den som hade varit schysst och du vet så här, någonstans. Vi hade pratat en hel vecka, förstår du vad jag menar? Någon kunde bara säga att men gör den här finten och sen snackade vi inte hur länge som helst. Då kanske han inte skulle kolla på matchen. Men den som jag vet skulle kolla på matchen, då hade jag sagt okej, men du kommer få en flip-flap. Jag kommer göra en flip-flap eller jag kommer försöka göra rainbow flick eller någon annan fint som jag har. Förstår du vad jag menar? För att jag tyckte om det där. Jag tyckte om det där att man nästan innan matchen hade bestämt sig att man skulle göra vissa grejer.
Vilken grej gjorde du som blev lyckad då?
Det var rainbow flick, det var flip-flap en massa gånger, tunnlar, mycket tunnlar. Och sen var det mycket grejer som blev misslyckade också, men det är bara roligt.
Martin, jag har suttit med dig här nu nästan 2 timmar när micken har varit av. Och precis samma energi som du har off-mic har du on-mic.
Yeah.
Du har blivit mer av en medieprofil på senare tid.
Ja, det blev ju så lite för att vi släppte i bok och podd. Och sen håller jag på med musik också, så att det har blivit lite så att man försöker anpassa sig till det här nya att man ska vara fina, synas. Om det inte syns så finns det inte. Och även fast jag är en privat person och så alltså försöker vara en privat person, så försöker jag visa lite fortfarande vad grejer vad jag gör och försöker inspirera andra i mitt dagliga arbete hela tiden, för att jag vet att många inspireras av det jag gör och jag blir glad av det. Och därför det gör så att jag är igång.
Du föddes 85 i Solna, yeah. I Stockholm.
Yeah.
När flyttade du till Rinkeby?
Nej, jag bodde där. Det kom direkt. Alltså, föddes i Karolinska, sen bodde där direkt, födde upp vuxen. Sen flyttade jag därifrån första gången när jag var väl 20 år när jag gick till Finland. Det var därifrån första gången jag flyttade därifrån. Sen var jag på resande fot hela tiden. Alltså när jag fick barn med barnens mamma, så flyttade jag från Rinkeby när jag kom tillbaka till AIK där 2009. Då var det en grej att jag var tvungen att bo utanför Rinkeby för att AIK ville inte att jag skulle bo i Rinkeby.
Varför det?
Ja, det var mycket som hände. Det var hela tiden att jag skulle gå ut och spela fotboll med barnen och sådär allting. Och så de fixade en lägenhet i Solna. Men det var fortfarande så att jag åkte till Rinkeby fortfarande och spelade fotboll. Det var min liv. Alltså, det var ju det som, det var hela min identitet. Och barnen på gatan gav mig oftast sån inspiration att du vet, matchen, så när matchen skulle börja, bilen var fulltankad, alla lampor, ingen lampa lyste, bilen var startklar.
Blev man ödmjuk när man spelade på gården?
Ja, det var det som var min grej, alltså att man blev ödmjuk där. Det spelar ingen roll om du mötte Gabby som var 8 år och då jag var 23, du vet. Förstår du? Men han sa fortfarande, men du är inte så bra, jag vet inte, kanske Zlatan är bättre än det. Man bara, va? Du ska få se nu, du vet. Så man visade han fett med grejer. Och då var du bäst för han just den där dagen. Förstår du vad jag menar? För nästa dag, han tycker fortfarande att du är bra. Förstår du? Eller inte fortfarande, men han tycker inte du är bra för du måste bevisa igen, du vet. Och det är det som jag älskade med, så här, med orten, att man skulle visa varje dag att man var bäst. Förstår du vad jag menar? Det var inte att du var bäst förra veckan på gården när du spelade och vi spelade 4-4 och du gjorde mål hela tiden. Nej, nej, nej. Skulle visa varje dag. Det triggade mig och det hjälpte mig mycket i min karriär.
Men förklara bara kort, vad var det AIK inte gillade?
Det var att jag blev skadad mycket. Alltså inte skadad, men jag bröt ju benet när jag
spelade
med mina kompisar. Det här var när jag var 19 år. Då bröt jag benet. Jag pratade om det i boken och podden att jag gick och spelade fotboll med Erkan Zengin och Sebastian Castrotello som spelade i Bayern också. Det fanns en turnering i Fittja. Åkte dit själv. Och sen så kommer vi dit, vi vinner en massa matcher, vi kommer till finalen och jag och Erkan har slagit vad om vem som gör mest mål i turneringen kommer ta hela potten. Jag tror potten var kanske på 50 lax eller någonting. Och då så stod det lika i vem som hade gjort mest mål. Sen jag bara, okej, men nu ska jag göra min grej som jag många gånger gjorde, att jag ska dribbla alla och göra mål. Och det här är futsal, vi spelade då 4-4. Jag dribblar en, dribblar två, dribblar tre, dribblar fyra. Sen hade jag sett flip-flap på en sån här VHS film som jag hade fått från min tränare. Det var någon svensk herre som gjorde en massa finter. Det var så här, way back. Den här killen, han stod med sin kompis, tror jag, som du vet, om han gjorde flip-flap, alltså han gjorde flip-flap straff. Och då om flip-flappen går ju till vänster, målvaktens höger, målvakten hoppar allt och han hade till, alltså till andra hållet. Så det såg verkligen så här ut som att målvakten åkte på den, du vet. Och det var så inspirerande för mig så att när jag kom till den här turneringen, jag bara, jag ska göra den här flip-flap. Alla ska få se den idag första gången. Så när jag springer full fart mot målvakten så gör jag flip-flap. Men när man gör flip-flap så måste man, så om man tänker efter, så man tar flip till höger och sen slår man den med vänster. Men benet är ju kvar i marken. Och då målvakten kommer ut, han väger typ 100 kilo då, du vet. Så jag vägde väl 60 då eller någonting. Och benet åkte av. Och jag försökte springa, du vet, för jag fattade inte att jag hade brutit benet. Så jag försökte springa, så jag lägger ner vänster fot först. Jag bröt benet höger. Jag lägger ner vänster fot först. När jag lägger ner höger, när jag ska försöka lägga, jag kopplar inte, min hjärna kopplar inte. Lägger mig ner, kollar mot benet. Det håller på att brinna, alltså det känns som att det brinner. Fan. Benet sticker ut. Kaos. Erkan säger till alla då där inne, det här är 2013, det är 18 år tror jag. Och du säger Erkan, det här får inte komma ut. Det här är Martin, ni vet vem han är, han spelar AIKs A-lag och hit och dit. Det här är innan Snapchat och innan Instagram och allting. Så informationen kunde inte så här springa så snabbt.
Så fort, ja, exakt.
Men, och folk, Lugna gatan var där också som det hette då på den tiden. Och de hade sagt, hej, försök hålla det här hemligt. Vi ska kolla vad vi kan göra. Men i vårt så här, förortshuvud, vi tänkte, okej, han har brutit benet. Han kommer komma tillbaka om 2 veckor. Det var ju så jag tänkte. Förstår du vad jag menar? Så åkte vi till sjukhuset, i Huddinge sjukhus. När vi åker dit får jag en massa dropp. Och så här morfin bara för att det gör så ont. Så slår någon på text-tv, du vet. Och sen slår på 300 som det var då sporten.
Sporten. Oh my god, throwback.
Allsvensk talang. Yeah. Bryter benet i Fittjahallen, står det. Jag kommer ihåg att jag bara tuppar av typ. För jag skulle ha röntgen nästa dag. Och sen vaknar jag nästa dag. Och då står hela AIK där, mina föräldrar och du vet. Och alla nästan bara skriker. Vad fan, vi sa ju till dig, du ska inte spela den här fotboll. För att på riktigt, alltså jag spelar den här fotbollen varje dag. Alltså, det här var innan telefoner. Så det fanns ingenting att göra när du kom hem från skolan eller från träning. Vad ska du göra? Alltså, antingen du pillar navel eller du går ut och spelar fotboll. Förstår du vad jag menar?
Såklart.
Och det var ju där alla samlades på fotbollsplanen. Alla nyheter, allt som har hänt och allting. Så att jag spelade fotboll där hela tiden. Och det var ju också på gården. Jag blev ju känd för den som alltid spelade fotboll på gården. Alltså som alltid var där. Och till slut planen hette ju M9an. För att jag var alltid där på gården. Och det var det som AIK inte gillade. Alltså, att det skulle kunna hända en sån där grej. Sen när jag skulle komma tillbaka till AIK som sagt 2009 efter min session där i Finland, så kände de, okej, men han har blivit så pass mogen, men jag tror inte att trycket från folket kanske kommer bli, alltså, att han kommer kunna ta det. Så att vi fixar en lägenhet till honom i Solna, så kan han vara där i Solna. Men det som jag sa, de visste inte att jag inte var i den där lägenheten. Jag var i Rinkeby mest och spelade fotboll hela tiden. Vet. Sen när det var sova klockan 12, då åker jag tillbaka till Solna och sover. Sen går träning på morgonen, sen du är i Rinkeby hela dagen. Spelar fotboll.
Varför gjorde du det trots att du visste om att det var risker, som du tror?
För jag visste att ingen i gården skulle skada mig, för jag var lite för snabb. Alltså jag var lite för överlägsen för att spela. Det låter kanske oödmjukt, men jag var lite för överlägsen. Och jag trodde många gånger på, jag tror många gånger på Gud, att allting är menat. Jag bröt benet. Jag blev en rikskändis, som det heter så, för att jag bröt benet på det sättet att jag kommer ihåg att många BP-spelare och såna andra klubbar här i Stockholm, de sa, spela inte futsal, för att du vet, det fanns en spelare en gång, han hette Martin Mutumba, han var jättestor talang, han bröt benet, sen kom han aldrig tillbaka. Jag blev den spelaren, förstår du vad jag menar? Så att, jag vet inte så frågan var, jag glömde.
Frågan var, varför du tog den risken även om du visste att den fanns?
Nej, men alltså, då som sagt, jag trodde på Gud, och sen jag tänkte att jag ska vara den spelaren, att jag ska vara den spelaren för evigt som spelade på gården, alltid. Alltså när jag var 30 år och spelade i Örgryte, tror jag, då spelade jag fotboll fortfarande på gården. Alltså du vet, på riktigt, att när jag, nya föräldrar som hade blivit nya föräldrar som inte visste vem jag var i Rinkeby, de tänkte, vem är den här mannen som spelar fotboll med mina barn? Ja, det är ju skägg då, och du vet, jag har inte blivit lite äldre, du vet, det var inte den här gulliga Martin längre. Och då kanske de blev lite oroliga, men sen när de märkte hur jag var med deras barnen och försökte få, du vet, inspirera dem, då de blev så, ah, men fan, han får vara med mina barn länge som helst, du vet. Och jag ville vara den där killen, och även fast det gjorde lite ont att Björn tyckte så, och som var sant, att för mig var det viktigare att vara bäst på gården. Och därför exploderade jag inte tidigare i Allsvenskan, för att det var viktigare att vara bäst på gården. Så var det för mig. Det är den största medaljen jag har haft någonsin, tycker jag, att jag var bäst i Rinkeby. Du vet, förstår du vad jag menar? För att jag vet inte, mina mål var stora när jag var liten, men många av de där målen var bäst på gården. För att det var som jag sa innan, du vet, jag var vald.
Varför var det så viktigt? Var det för kärleken för fotbollen? Var det kärleken för kidsen i området? Varför?
Det var lång historia kort. Jag blev vald sist tills jag var 13 år. Jag var målvakt tills jag var 13 år. Var inte alls den där spelaren. Och du vet, när man blir vald sist och folk spelar stensax på sig för att du ska inte få vara i deras lag. Och när du har fått chansen då att gå till en killes lag, och han bara, kolla på det, typ, nej, jag vill inte ens ha det i mitt lag. Alltså typ så här,
hemsk
kan du vara avbytare? Förstår du vad jag menar? Den där känslan, jag ville aldrig ha den igen. Och jag ville bli så bra på gården att jag väljer, och att jag tar de sämsta först. Alltså när man får välja igen, jag pratar om det när jag föreläser. Och när vi skulle välja när jag var 14 år, då tog jag alltid de sämsta. Om man får säga så. För att då, jag tog dem i mitt lag, man spelar 4-4, jag ställde mig målvakt. Eftersom jag hade varit målvakt förut, så skulle jag ta alla skott. Och då när jag tog deras skott, då dribblade jag allihopa. Sen när jag kommer fram till målet, alla mina spelare 4, jag sa alltid, vi spelar inte med backar. Det är lugnt, ni kan vara alla där uppe. Förstår du vad jag menar? Och då, för att jag mätte många gånger, när de kom på gården, 2-1, de skulle alltid passa. Ingen vågade nästan skjuta. De skulle alltid passa i sidled. Jag tog bollen där i mitten någonstans, dribblade framåt och passade den här killen som aldrig gjorde mål eller någonting. Förstår du? Alltså jag snackade en sån här jättelös pass. Och när han gjorde mål, jag hade så många situationer där när en förälder som skulle hämta sin son, och han var sjuk, skitsyr på sin son. Han bara, men nu ska du hem, du vet, eller någonting. Så jag skriker. Han sa inte nu ska du hem, för att ingen pratade så bra. Men han sa att han ska hem i alla fall. Skrikit hem från port eller från balkongen först. Sen kommit ner och ska hämta honom och är skitsyr. Nästan ska komma in i planen. Och då när Ahmed gör mål, alltså hans pappa börjar tänka, kan min son bli proffs? För att han ser den där glädjen. Och istället för att pappan ska skrika på honom hela vägen hem, han höjer honom, vad bra. Sonen kollar bak, och för mig det var som, jag vet inte, att göra 3 mål mot Djurgården. Alltså att göra en sån grej, och göra någon kille så glad att han någonstans, hans pappa började tro på honom. Det var jätteviktigt för mig. Och det där fick jag höra senare när jag blev äldre av många vänner till mig som är idag 87-er, 88-er. De bara, bror, när vi spelade på gården, jag svär på mamma, det var det roligaste som fanns, för att du gjorde mig bra, brorsan. Mm. Du gjorde så att jag trodde på mig själv. Sen när du slutade spela på gården så mycket, då hade jag flyttat till Turkiet. Då de bara, bror, jag slutade med fotboll. Alltså det var inte kul längre, ingen spelade på gården längre, nu inte var där, ingen var där, bror. Jag bara, wow. Så vilken fin impact man hade då. Och den är viktigare för mig än några priser som finns i världen.
Din passion är otroligt påtaglig. När väcktes din glöd för fotbollen? När insåg du att, okej, nu går jag från amatör till proffs?
Det var väl där när jag var 15 år där, när det började pratas om A-lagskontrakt där, och när jag fick det och alla började bry sig om mig. Och jag fick mentor i Björn Westerström och du vet, folk var lite försiktiga innan, de var så här ganska hårda mot mig, så här, vad fan, släpp bollen då för i helvete, du vet, du är så jävla sånt där. Och sen det blev lite så här, ah, men Tumba, du vet, kan du försöka göra lite så, då började man märka, shit, de började gilla mig här, fan, det här kan bli grejer här kanske. Och sen Björn,
får jag avbryta dig?
Ja.
Började de gilla dig för din karaktär eller började de gilla dig för hur du spelar?
Nej, men det är för min fotboll. Jag har sagt det hela tiden, jag var en jobbig karaktär säkert när jag kom upp, du vet, så här, som tog mycket plats säkert, men det är som jag säger till folk, du vet, om jag inte var bra på fotboll, då skulle de inte gilla mig, det är klart. Alltså, du vet, man kan inte bara ha en schysst kille i omklädningsrummet. Så att jag var bra på fotboll och då fick man ju lite mer utrymme. Och det var ju som hela min karriär. Alltså AIK, där spelade jag som bäst för att där fick jag mest utrymme att vara Martin Mutomba. Lite så.
För att avbryta, vi går tillbaka till det här steget med amatör till proffs. 15 år, du blev en mentor.
Ja, jag började få en mentor. Han kom till skolan hela tiden i Rinkebyskolan som jag gick i då. Och de brydde sig jättemycket. Jag hade Rickard Norling som juniortränare tillsammans med Micke Stare. Och jag kommer ihåg att jag började få så här brev från Rickard Norling en gång i veckan. För att typ jag inte skötte mig och sådär. Då hade han sagt på måndagsträningen. Jag fick det här brevet många gånger på fredagar tror jag. Och då kunde han säga på måndagsträningen, skötte du inte dig Martin? Du gjorde inte det här rätt och allting. Jag gjorde alltid någonting som var lite konstigt från resten av gruppen. Du vet, så här. Stannade kvar och sköt frisparkar i 2 timmar så att materialaren kanske fick gå och hämta mig från planen. Och lite så. Jag hämtade mina kompisar till Karlberg. De fick spela fotboll med mig för att det var värsta gräset. Du vet, lite sånt där. Du vet. Och då han kunde skriva ett brev och sen jag skulle ta med det hem. Och sen jag skulle läsa det och sen jag skulle komma tillbaka och skrivit på det här brevet, för att då hade jag kommit överens om att jag ska börja sköta mig. Då började jag se de här grejerna, typ, ja, de gör de här grejerna för att det är så man gör i A-laget. Sen när du kommer till A-laget, då måste du vara så här. Alltså, om du inte är så här, då kommer du få kicken på en gång. Och lite så. Och sen när jag blev äldre, alltså jag snackade då 17-18 år, då började jag få en massa pengar. Alltså då snackade vi 30 lax i månaden, förstår du vad jag menar? Då fattade jag att jag var proffs, du vet. Så att lite så.
Du snackar om din karaktär, att om du inte vore för fotbollen hade folk inte gillat dig så mycket. Bra självinsikt, först och främst. Vad är det du gjorde som du tror kanske petar folk i ögonen? Att du var där själv?
Att jag var mig själv, tror jag. Att jag var mig själv. Sen måste du... Det var en gång Björn som sa till mig att AIK och Djurgården, det är 2 tvillingklubbar som startades på Biblioteksgatan. Och de hade sin syn på vilka som skulle spela AIK. Så man fick ju gå runt i AIK nästan och fråga, är det okej, den här spelaren vi ska ta upp nu till A-laget? Lite så, inte så där överdrivet, men så här, ni vet vad det här kommer föra med sig om vi tar fram den här spelaren i A-laget. Det är nästan hela orten som kommer komma då. Lite så, så att vi är lite annorlunda. Vi är lite annorlunda, vi som kommer från orten. Det är lite mer varmblodigt, det är lite mer att man visar kanske känslor. Det kanske att man dribblar kanske lite för mycket. Man vill vinna kanske lite för mycket, lite så. Och det var det som var väl annorlunda mot det som hade varit innan. Jag menar, jag kommer ihåg små grejer som jag kommer ihåg nu bara för att du säger så. Vi åkte ut mot Dule Johnson och han spelade i ett lag som heter Floda. Det var först med 85-erna i Gothia Cup, så vi åkte ut mot ett lag från USA. De hade så här bandanas på sig när de spelade fotboll. Det var så här USA, de hade hängbyxor. Och vi hade ganska bra lag 85-erna då. Och jag fick gå ner och spela med min egen ålder för att vi skulle vinna Gothia. Det var det året. Det var så här, AIK åkte till Gothia var tredje år hela tiden. Och alla åkte med. Alltså alla, jag snackar från pojkar 10 till de som kan åka till Gothia. Och då så åker vi ut i kvartsfinalen. Vi förlorar med 2-0. Jag går från, jag ser Söder till Rinkeby med skruvdobbar. Jag var så arg och... Micke Stare och Björn Westerström, de åker bil bredvid mig och bara, Martin, typ så här, lugna ner dig. Jag bara, ska inte lugna ner mig, skriker och allting. Och sen och går jag tillbaka till vårt skolrum, som det heter då. Sen jag sover, jag märker att alla spelarna kommer in i mitt lag så här. Jag sover i min så här, sovsäck, jag har inte duschat, ingenting. Så kommer Björn till mig och bara, och Micke och Björn bara, Martin, 84 har match om en timme, vill du spela med dem? Jag bara, ja okej, okay. Då går och spela med dem. Och då förlorar vi mot Dylan Johnson och dem också. Då blev jag ännu surare, förstår du vad jag menar? Så att jag blev ju mycket sur för att vi inte vann såna här grejer. Alltså typ så här, om någon spelare var mindre bra eller något, då kunde jag typ så här säga till honom, kom igen nu, vad fan, vi gör mål här framåt, du håller på att förstöra, du är deras bästa spelare. Förstår du, du passar dem hela tiden. Lite såna grejer som kanske inte är okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Inte kanske. Det är inte okej. Okay. Förstår du vad jag menar?
Varför är det inte okej? Okay?
Man spelar tillsammans, det är ett lag och lite så. Lite
behövs så. Inte en MJ i laget?
Jo, det behövs men alla kan inte ta, alla, jag märkte ju också när vi var yngre, alla kunde inte ta samma kritik som vi fick när vi var på gården när vi spelade, för att på gården var det ju på liv och död när vi spelade AIK, P14, P15, det var ju skoj, det var för att vi skulle utvecklas, det var, förstår du, vi hade inte akademitränare och alla grejerna som finns nu, du vet, så att det var en annan tid, du vet, så här, och jag var i mitt huvud, jag ville gå till Arsenal, Barca, det var minsta steget, förstår du, så att då ingen annan i laget skulle få förstöra den karriären bara för att han håller på och softar på matcherna, du vet. Lite så.
Ditt psyke. Är det någonting du har haft eller genom hela vägen? Har du dippat? Har du fått träna på den? För du framstår som en människa som pannbenet är så här tjockt liksom på dig.
Jag fick det från min pappa, brukar jag säga nu när jag har blivit lite äldre. Min pappa är helt så här, när jag var liten, han var värsta idolen för mig, för vi brukade dela ut reklam och så här, det fanns 11 våningar inne i stan, du vet, så här. Och han tog alltid trapporna, du vet, och han var alltid ute före mig, och du vet, jag sprang upp allt vi hade i trapporna, la ut reklamen, nästan ibland jag fuskade, jag la reklamen utanför dörren, alltså förstår du, men när jag kom ner, han var snabb, han var för, jag bara, fan, kom han före mig, och du vet, det blev så här en rolig pappa grej jag och han, jag har 7 syskon och 6 syskon har jag, och det var bara jag som följde med honom och skulle dela reklamen, för att jag hade alltid den här fett mycket energi, du vet. Och jag vet inte, jag var hans soldat. Men i alla fall då, så att när det blev en grej mig och han, du vet. Så här, förstår du vad jag menar? Som en tävling, du vet, som skulle dela ut mest reklam och lite så. Så han kunde säga till mig, så, eller dela ut snabbast i portarna. Han kunde ge mig 5 portar, jag fick 10 portar. Eller han kunde ge mig 5 portar, han hade 10 portar. Eller 10 portar. Och han blev ändå klar före mig. Och då jag blev så här, jag måste bli snabbare, jag måste bli snabbare. Och där det började... Det började trigga igång med att jag skulle bli bättre än min pappa. Det är det som jag kommer ihåg. Det är det närmaste som jag kommer ihåg. Sen på gården var det mycket, du vet. Vi hade ju de här mycket äldre. Vi hade några 82-er. En kille som jag pratade om i podden mycket, som jag håller varm i hjärtat. Det är Modo. Han sa till oss flera gånger, typ så här, ni kan inte passa fel. Tänk om ni passar fel på tv och såna här grejer. Du vet, så här. Och då man blev så här ännu mer fokuserad på de där grejerna. Sen, när man växer upp, när man kommer till AIK. Jag har pratat om det i podden och allting. Folk säger att jag var annorlunda eller att man, det var fel på en och såna här saker. Då man var tvungen att bli stark. För att annars du skulle dö av alla de här kommentarerna som du fick när du var på väg upp. Så att man var tvungen att bli stark hela tiden. Sen dippade man. Jag dippade mest när jag blev skadad. Men det var i mitt eget mörker som jag dippade. Om någon annan skulle ha frågat mig, då skulle jag aldrig sagt att jag ska sluta med fotboll. Eller att jag är slut eller så. Du vet, allting. Jag hade alltid... den här imagen att jag skulle aldrig ge upp. Förstår du vad jag menar? Men någon gång kanske jag dippade i min hjärta, du vet.
Du nämnde kort din familj.
Mm.
Berätta om din familj och din uppväxt.
Pappa, mamma som fortfarande är gifta. En glad hem. Pratade om det i podden mycket. Min pappa var ganska hård mot oss. Eller mot mig jättemycket också. Jag har blivit diagnostiserad av ADHD. Och jag har haft prat med min pappa efter min bok, och det är det finaste som jag gjorde. Det var under Ramadanveckan. Vi gick runt Rinkeby, som det heter Ramadanpromenad. Det var många som gick Ramadanpromenad. Jag gick runt med min pappa. Sen vi pratade om min hela uppväxt och allting. Och jag ville få en förklaring, du vet. Så här. Och min bok var också lite...
Förklaring på?
Förklaring varför jag fick så mycket stryk. Förklaring varför jag var... Alltså typ så här, många gånger jag skulle säga något, han bara, det räcker med det också. Förstår du vad jag menar? För att många, jag märker på min 6-åring, du vet, så här, han är jättelik mig. Min 11-åring, jag har 2 barn, han är som sin mamma i personligheter, men liknar mig alltså, på en annan nivå. Och men min minsta, han är alltid så här, han bara, men pappa, alltså dinosaurier, varför har de 3 ben? Eller varför har de? Du vet, han har alltid någon grej att säga, du vet, det är alltid no- du vet, han tänker fett mycket, vill alltid spela lite fotboll, röra någon boll. Utan problem, det var som min pappa när han sa till mig, Martin, fattar du när du var liten? Jag delade säng med min brorsa. Han bara, fattar du att du hade bollar i din säng? Alltså typ så här 8-10 bollar. Och de här bollarna, du har spelat fotboll med dem ute. Och de är blöta. Alltså inte alla bollar, men kanske 3-4 bollar. Och jag kommer hem med dem och lägger dem i sängen. Och fattar du, det är helt smutsigt då i sängen. Men det för mig, det var ju så här, jag sover med mina bollar. Då kanske om jag drömmer, jag kanske får någon skitbra dröm, alltså för att jag har bollarna bredvid mig. Jag vet inte vem som sa till mig när jag var liten, sov med bollar för att då blir det bättre. Men det var så här små grejer som jag gjorde, förstår du vad jag menar, som de blev så här, va? Och som man lärde sig ute, som man tog med hem, du vet, förstår du vad jag menar? Och då min pappa kunde inte ta det, du vet, förstår du? Och han blev jättesur. Så jag fick jättemycket stryk när jag var liten. Och det var det som jag pratade med honom om. Och jag pratade med honom om att min bok var också någonstans en att jag lovar mina barn att jag kommer aldrig ge dem något annat än trygghet. För att när jag var liten så hade jag inte så mycket trygghet. För att jag var ute på gården hela tiden och spelade fotboll. Så att
För en anledning.
Förstår du vad jag menar? Man vill inte gå hem. Förstår du vad jag menar? Min pappa drack mycket. Jag pratade om det i min bok. Han var jättebesviken på livet som han hade fått i Sverige. Han fick inte jobb. Han delade bara reklam. Han hade 6 barn att ta hand om. Eller 7 barn att ta hand om. Förstår du? Och, det var jobbigt för honom. Det var jobbigt för honom. Men det var jobbigt för hela familjen. Men som jag sa, det var en glad hus. För att vi hade våra mamma, du vet. Eller min mamma. Som alltid var glad och sjöng. Och hon höll alltid humöret uppe. Så att på det sättet var det bra. Och jag försöker hela tiden tänka att nu när jag har blivit äldre, tänk dig, mina föräldrar kommer med väskor hit. Förstår du vad jag menar? Och de kommer till ett land där de inte kan förstå språket, ingenting. Och det enda de vill är att det ska gå bra för barnen. Och jag var så strulig i skolan och allting. Och du vet, fotboll, det var ingenting för min pappa. Det var så här, va? Vad gör du där för? Alltså, sen VM 94 gav honom lite så här, wow. Kan man spela fotboll? Alltså kan man bli känd och spela fotboll och få pengar för det? Men allsvenskan var aldrig tal om. Alltså min pappa sa aldrig, min son, du kan spela allsvenskan en dag. Förstår du vad jag menar? Kanske för att jag inte ens var så bra i hans huvud. Förstår du vad jag menar? Kanske för att jag hade inte fått den där reklamen som jag fick på gården. Jag menar den här att när farbröder på gården började säga till honom, din son är bra man. Förstår du vad jag menar? Lite så. Jag hade inte fått den än heller. Så jag var bara en så här jobbig unge bara. Förstår du vad jag menar?
Det låter som att du har förlåt din pappa.
Jo, jag gjorde det. Med boken också. Det var ju det jag gjorde tillsammans med boken också. Många tänker kanske att man outade sin pappa eller någonting. Men jag säger som jag säger, som jag har pratat om i podden, där jag reflekterar lite mer. Där jag säger att typ, jag förstår honom. Jag förstår honom. Och jag förlåter honom. För att Gud förlåter oss. Vem är jag som inte ska kunna förlåta andra människor?
Förstår han det då, din pappa?
Han försöker förstå. Han kommer från en annan kultur. Han försöker förstå. Och jag är en sån här kille. Jag har en av mina mål i livet. Det är att bryta min DNA och inte vara som många äldre i min familj har varit. Förstår du vad jag menar? Vi har haft en missbruk av alkohol och såna grejer. Jag gillar inte alkohol på det där sättet. Jag kan dricka och så, men jag gillar inte alkohol på det där sättet som många i min familj har gillat alkohol. Så att min mamma brukar säga hela tiden, du är en helt annan Mutumba, alltså, du vet, förstår du vad jag menar? Jag tränar hela tiden, jag tränar 5-6-7 gånger i veckan. Förstår du vad jag menar? Jag är alltid på gång, jag ska göra någon grej, lite så. Och när jag säger bryter DNA, jag hoppas folk förstår, alltså inte att jag inte ska vara någon Mutumba längre, men att de felen som mina förfäder och alla de har gjort, jag försöker förändra det lite så. Förstår du vad jag menar? Försöker se mina barn. Mina föräldrar kanske inte hade tid att se oss. Men jag försöker se mina barn. Försöker vara närvarande med dem. Utan att vara intoxikerad av någonting. Lite så. Visa dem hela Sverige. Vet. Förstår du vad jag menar? Mina föräldrar hade inte chansen att visa oss hela Sverige. Vi såg Sverige, Viking Line, McDonalds. Förstår du vad jag menar? Viking Line varje gång någon gandier kom. Då vi skulle visa dem att vi har en båt som kan åka på vattnet. Och man kan dansa inne på vattnet. Typ. Eller på vattnet, förstår du?
Du nämnde Uganda. Är du ugandier eller svensk?
Jag brukar säga att jag är från Rinkeby. Det är så svårt för mig. Till exempel, jag har jättefina vänner. Svenskar, Olle Magdulle, Björn Westerström, Amanda. Jag har jättemånga fina svenska vänner. Och de tycker ju att jag är svensk. Förstår du vad jag menar? Men många gånger hela systemet, om det heter så, säger du inte svensk. Förstår du vad jag menar? Då man blir så här, men vem försöker jag lura man? Alltså förstår du, jag är helt svart. Det är som när man åker till, jag var i Spanien häromdagen med mina barn på semester. Sen de bara, hey, where are you from? Jag bara, Sweden. De bara, no, but originally. Jag bara, Swedish. De bara, but originally. Jag bara, I'm born in Sweden. De bara, no, but you don't look Swedish. Förstår du vad jag menar? Då det är nästan som att du lurar dig själv bara. Förstår du vad jag menar? Så då många gånger jag säger att jag är från Rinkeby. För att i Rinkeby när vi växte upp så var det inte någon som sa, var kommer du ifrån? För att vi alla var Rinkeby-barn bara. Förstår du vad jag menar? Sen när man blev äldre så började folk börja prata om sina hemländer, lyssna på deras musik i bilarna, lite sånt där. Förstår du vad jag menar? Men när vi var yngre så var vi bara Rinkeby-barn, du vet. Och det är ett fint minne som jag håller varmt om hjärtat. Och därför så här, försöker jag nästan alltid säga att jag är från byn. Sen älskar jag Sverige, för jag såg det jättetidigt när jag var 15-16 år och fick resa runt i Sverige med AIK då, och se det fina skärgården, träffa andra svenskar också. Du vet, som jag säger hela tiden, du vet, att det finns de där procenterna som inte vill att man ska vara svensk, men Sverige har utvecklat så mycket och så på väg framåt. Det är världens bästa land. Vi har så många kulturer, vi har otrolig mat, gudarna är på en annan nivå. Vädret bara, det är lite så här dåligt, förstår du vad jag menar, ibland. Men jag säger, du vet, när folk är glada, speciellt när jag var i Göteborg, jag var, när jag spelade fotboll i Göteborg, de där svenskarna där, mannen, det är på en annan planet. Alltså. Det är wow. Alltså, de är, alla är glada. Jag brukar säga till mina grabbar som bor i Backa, Biskop och så, allting, hey, ni har bästa svenskarna i Göteborg, du vet, de alla är glada, alla skämtar och allting. De bara, det finns några också. Jag bara, men bror, glöm, skit i dem. Det är bara, de där sköna, tänk på de där, förstår du vad jag menar. Sen, när jag släppte boken och podden, så har jag fått så mycket kärlek som jag pratar med dig om efter. Att när någon säger nu att jag inte är svensk, det tar inte på mig. Det är så här, bror, jag är svensk. Det är du som inte vill att jag ska vara svensk. Jag är svensk, alltså. Förstår du vad jag menar? För att Sverige älskar mig. Lite så, förstår du vad jag menar? Så att den är svår, förstår du vad jag menar? Så här, jag är svensk, jag är ugandier för mina föräldrar. Jag är från Rinkeby, förstår du vad jag menar? För jag har den där kärleken. Den är lite svår. Jag tror att man har den hela tiden. Det är mina barn som kommer säga att de är svenska.
Men nästa fråga, exakt. Vad säger du till dina barn?
De är svenska. De kan bara svenska. De kan lite ugandiska knackig. De kan mycket spanska, för deras mamma pratar spanska med dem, hon är från Chile. Men de kommer nog säga att de är svenska. Vi har ju pratat om det, jag och mina vänner, att vi är andra generationens invandrare. Att vi har alltid haft den här svårt med identitet. Vem är man och allting. Och därför tror jag att våra barn kommer säga att de är svenska. Och det där kommer vara en annan, alltså ett helt nytt Sverige. Förstår du vad jag menar? Så man ser det. Man ser det. Det är överallt. Med landslag, med fotboll, med allting. Och den här lilla procenten som inte vill att det ska vara en fungerande, bra, varm Sverige. De kommer sakta men säkert bara tysta. Bli tysta, tror jag.
Jag har tidigare jobbat på P3 bland annat. Och jag har suttit på flera olika intervjuer. Där folk har gjort grejer som böcker, som poddar. När de pratar om dem så pratar de om det för att du är bara promotare.
Ja.
Under den här intervjuns gång har du nämnt boken och podden. Men jag har inte fått känslan av att du promotar någonting. Utan det känns som att boken och podden har varit en del som jag inte kan lägga fingret på. Vad har de betytt för dig?
De har betytt mycket.
Det var någon form av terapi för dig?
Ja, det var det. Alltså, speciellt... Ja, båda två var i terapi. För att jag träffade ju nästan Erik Niva i ett år. Alltså, du vet, när vi skrev boken tillsammans och... Det skrev boken tillsammans. Han skrev, så ni fattade rätt. Och jag bara pratade i intervju. Och då när han frågade frågor, då man fick tänka på dem flera gånger. Du vet, vad man skulle svara och lite så. Inte hur man skulle framstå. Det var bara att det skulle vara så äkta som möjligt. Och Martin, var du äkta i den där situationen eller var du bara dum? Du vet, lite så. Och när podden, det var ju så här också som jag fick reflektera. Det fina med podden också, ett avsnitt var ju där jag pratade med Erik Niva och han säger, försök sätta betyg på din karriär. Och jag inte visste vad jag skulle sätta för betyg, för att jag ville ju till Barca, Arsenal, alla de här. Men jag hamnade i AIK och han bara, men jag hamnade i AIK som om det var dåligt. Jag menar bara att jag hamnade i AIK och det var min prime. Och det som någon sa till mig någon gång, att jag var som Tupac i fotboll eller Ronaldinho. Att jag hade en liten tid som jag spelade, men jag gjorde sån impact på den tiden. Förstår du vad jag menar? Och den fick mig att se det också. Alltså podden fick mig att se det också. Förstår du vad jag menar? För när jag tänkte på många grejer, det var mycket grejer som hände utanför. Förstår du vad jag menar? Och man spelade fotboll på högsta ligan i 6-7 år bara. Förstår du vad jag menar? Medan många har spelat i 15 år, du vet. Förstår du vad jag menar? Så att det fick mig, boken och podden fick mig att reflektera lite. Och den fick mig och få ett avslut. Ett fint minne, det är från podden. Podden släpptes ju varje torsdag. Och när den släpptes, som sagt, jag fick jättemycket kärlek. Alla bara wow. Och när den släpptes varje torsdag, så var det ju så att jag hörde den när du hörde den. Så jag hörde inte den någonting innan eller så. Så han, Manuel Kubas, som var med och producerade podden, varje gång han sa till mig, Martin, vi har en överraskning till dig. Och jag bara, vad är det för överraskning varje gång? Och du vet, när jag pratade i podden, då kunde jag säga till exempel, ja, men Sebastian Bojasen. Det var en kille som hette Sebastian Bojasen som jag spelade tillsammans med när jag var yngre. som gick sen till Hammarby och gjorde så att Hammarby stannade kvar i ligan. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men han gjorde mål mot Ängelholm så att Hammarby stannade kvar i ligan innan de var i Superettan. Alltså de skulle ju konka om de skulle gå till Division 1. Så han höll dem kvar. Men då, Sebbe Bojasen, jag hade pratat om honom i podden och att han hjälpte mig när jag hade brutit benet, att han duschade mig och allting. Det var ett så här, ett jättespeciellt moment för mig, för att jag var naken i rullstol och han typ hade shorts på sig och gick och duschade mig i sjukhuset, för jag var tvungen att duscha. Och vi kom varandra nära på ett, som man inte gör många gånger i orten. Och det vet, det
var när man möter motgångar.
Ja, ja, exakt. Och det var ett, det var en fin minne, och han är broder på en annan nivå, Bojasen. Och då när jag pratade med honom och nästan sa vad han sa, då ringde de Bojasen i Colombia. För han bor i Colombia, jobbar där för Hammarby lite. Och ringde de honom och han sa så, ah, men då sa jag till Martin så här. Och du vet, jag fick höra det i podden. Jag bara, va? Ringde, va? Så, sen ringde de Björn Westerholm. Min mamma var lite sur på mig för podden. Hon var ett halvår väl, hon var ovän med mig. För att boken och podden, för att jag berättade lite tabugrejer som man inte säger. Och, jag tror det heter så. Om ugandisk kultur, om hur vi växte upp och lite så, vår problematik vi hade när vi var små. Allt det här med att jag har en komplex familj, jag har många halvsyskon, det blir också många gånger komplex. Jag pratade om de grejerna, men jag försökte förklara för henne, du vet, att många går igenom samma saker ute i förorten och då, det är kanske fint för dem att höra att någon har gått igenom allt det här men ändå lyckas. Men hon var fortfarande lite besviken. Men sista avsnittet på podden, innan det jag reflekterar, det är avsnitt nummer 8, för jag har lyssnat på den några gånger. Då är jag ute och går. Jag är ute och går i Rinkeby faktiskt. Runt Rinkeby. Och då jag hör hela sista avsnittet. Och då min son läser baksidan av boken. Och där det står, Martin var en fantastisk spelare. Han var, du vet, som Erik Niva hade målat, skrivit jättesnyggt. Och min son läste det. Fantastiskt. Och min mamma sjöng en låt som hon brukade sjunga när jag fick stryk från min pappa, vet du. Så här, eller när det hade gått någonting dåligt, förstår du vad jag menar? Och det var så fint när hon sjöng och min son var i bakgrunden, alltså jag tappade. Och efter det var så här kommentarer från kommentatorerna, så, men Martin vilken fantastisk, wow vilken dribbling, oh, allt det där. Och när jag håller på att gå runt då, jag på riktigt, jag svär på mina barn, jag hade inte avslutat min karriär. När jag tog sönder knät ett år innan, då jag försökte göra 3 comebacks. Jag har sagt till folk som inte förstår, som bara, men bror, varför försöker du inte spela fotboll? Man, jag har ingen ledband, jag har ingen korsband. Alltså, jag är dum som ska försöka spela fotboll. Alltså, du vet, ska nacken gå av för att jag ska visa att jag kan inte spela fotboll? Lite så. Men jag försökte och försökte och försökte. Och den här podden och boken hade kommit ut. Jag bara, oh my god, alla kommer fatta att jag slutar med fotboll. Va? Du vet, i min identitet, alla kommer bara...
Shit got real.
Du vet, när folk ser det, de kommer bara, bror, vad händer? Vadå, vad händer? Du spelar inte fotboll, du är slut. Alltså, allt det där, du vet, alla de där tankarna kom då. Och då när sista avsnittet var, jag satte mig ner på en sten bara och började gråta ihjäl mig. Bara för att jag bara, wow, jag spelade fotboll så här länge. Jag luktade inte på blommorna. Ja. Alltså, wow, jag spelade framför alla de här. Jag kanske någon gång när jag gjorde mål borde stått lite extra framför publiken. Förstår du vad jag menar? För det här kommer inte hända igen. Jag kanske borde ha gjort en sista flip-flap. Jag kanske borde, alltså allt det där, du vet. Abo Martin, varför dribblar du inte mer? Abo, allt det där. Förstår du vad jag menar? Men... jag fick en fin avslut ändå. Jag har pratat med Nisse Johansson. Han fick ju sluta med fotboll så för att han fick problem med hjärtat. Jag fick sluta med fotboll på en fin sätt ändå. För jag fick tack från orten. Jag fick tack från Sverige. Jag fick tack från min mamma och pappa. Så att, du vet, det blev bra till slut ändå. Förstår du vad jag menar? Och boken och podden, det är så här. Det är som en del av min musik och min fotboll så här. Det kommer vara för alltid. Det kommer eka för alltid, jag hoppas. Och en dag när jag inte är här, andra barn eller andra vuxna kan lyssna på det eller läsa och bara, wow, han gjorde en impact den här killen. Förstår du vad jag menar?
Innan du ska få dricka lite vatten.
Ja.
Varför valde Erik Niva att göra det här samarbetet med dig? Varför tror du det?
Erik Niva är fantastisk. Erik Niva är fantastisk. Jag måste bara berätta att Erik Niva, han vann när vi var på sista middagen där på när vi podden och boken, när allting var klart och allting. Så hade han fått ett pris från Kristallen, heter det så. Det är så här, bästa journalist.
Sportjournalist.
Och då satt han på middagen med oss och de ringde honom. Och han ligger högtalare och pratar för att det var mycket folk runt omkring. Och då Erik, de frågade honom så här, men varför är du inte på Kristallen? Alltså, du vet. Han bara, nej men jag är på middag med Martin Mutumba. Jag är på middag med Martin Mutumba alla dagar i veckan för att gå till Kristallen. Jag svär på min mamma, jag blev så glad. Alltså jag bara, den här killen, han är en grabb, grabb. Alltså förstår du vad jag menar? Men man märkte det på vägen. Och det är det som jag säger, att med svenskar och världen och allting. Det spelar ingen roll vilken färg du har. Man bara klickar, när man klickar, man klickar. Och när jag spelade i syrianska, så Erik Niva, han gjorde en sån här grej. Han fick matchtröjor, jag tror han fick någon matchtröja för mig. Och då han hade sagt så här, Martin Mutumba har haft en fin karriär och började prata och allting, du vet. Och jag läser det. Och när jag spelade i syrianska, tyvärr, jag spelade med mycket ortengrabbar. Många utmanade mig och sa att han är inte så bra, bro, han är slut. Eller så, du vet, förstår du vad jag menar? Lite där. Och det var lite jobbigt för mig, för att du vet, jag ville säga till dem, bror, alltså, du vet, jag vill att ni ska lyckas också. Alltså, du behöver inte skada mig på träningen, eller du behöver inte snacka skit om mig. Man, alltså, du vet, jag vill också att du ska lyckas, förstår du vad jag menar? Lite så. Men den här tidningen, när den kom ut, det var som att jag fick respekt från de andra. Abo, Erik Niva skriver om Martin från ingenstans, du vet. Förstår du vad jag menar? För att jag hade gjort mål och assist och sånt där i syrianska, men vi spelade division 1. Det var inte som att någon skriver artiklar varje gång vi spelar bra fotboll, förstår du vad jag menar? Men då någonstans i artikeln, det var som att han avslutade min karriär. Och jag kommer ifrån rap många gånger. Jag bara, vems karriär avslutar du, mannen? Du vet, jag började rimma på en miljon grejer. Jag bara, jag är limited edition. Han försökte göra submission. Alltså, vi har allt det där. Förstår du vad jag menar? Och jag ville någonstans skriva till honom på Insta. Jo, jag skrev till honom på Insta till och med. Jag bara, Erik, du försökte avsluta min karriär. Det är många år kvar. Någonting hit och det. Sen jag la den här grejen från Wolf of the Wall Street. Så här, jag bara, blant livin. Du vet, det där. Förstår du allting? Och du vet, la in en tillväxel, förstår du vad jag menar? Jag tror att jag gjorde mål till och med på den matchen vi skulle åka till, för att vi var på en restaurang och käkade mat. En vecka efter tänkte sönder korsbandet. Jag hamnade i dippens mamma, barnens mamma, vi skiljer oss, ännu mer dipp, och flyttar ut från huset som vi hade varit i, med från familjen och allting. Och jag mådde så dåligt. Men vi har ju ett missbruk i familjen, så att jag började missbruka tramadol eftersom jag hade knäproblem och fick morfin utskrivet. Och då började jag missbruka tramadol. Jag pratade om det i boken. Jag knarkade, tror jag att ett år. Så bara knarka. Och det säger jag till ungdomar och allting. Alltså jag säger det är det som jag säger. Det är äkta. Jag kan inte säga mer att jag var borta i dimman. Nej, jag knarkade på riktigt. Alltså jag var så svag som person att jag knarkade. Jag ville inte se vardagen. Jag ville inte vara med mina barn. Jag ville inte träffa mina kompisar. Jag gömde mig. Många av dem har jag blivit ovän med idag för att... jag sa väldigt fula grejer till dem och såna när jag var påverkad. Och efter ett år där någonstans så bestämde mig för att ta tag i mitt liv. Vad jag gjorde var att klockan var typ 00:30 på natten någonstans. Jag gick in i Arbetsförmedlingens hemsida och började söka jobb. Och med min utbildning, jag har inte ens gått gymnasiet en dag, så jag bara, jag kommer inte få jobb, man. Sen jag hittade någon lärarassistent grej, du vet så. Sen jag bara, det här är världens bästa grej. Kan jag hämta penna till läraren? Det är i 8 timmar, bara penna, sudd, någon kaffe någon gång. Så jag, men det var ju resurs jag skulle vara. Det var kul, för jag fick jobba med barn. Och de här barnen visste inte vem jag var. Så jag var en kung varje dag när jag kom till skolan. För dem, det var ingenting om att jag hade vunnit SM-guld. Det var så, hej, vi såg dig på fotbollstuben med Ole Magtulle och de här, du vet, allting. Fan vad cool du är och allting. Och man fick sån här ny kärlek. Alltså det blev något nytt för mig. Och jag började jobba.
Du fick en ny identitet.
Jag fick en ny identitet. Och när jag spelade fotboll, jag ville vara känd i Rinkeby. För att barnen skulle gilla mig och jag skulle inspirera dem att bli coola människor. Men jag ville aldrig vara någon kändis. Alltså jag ville inte gå runt på stan och bara, hej, där är Martin Mutumba, kom vi springa efter han. För att, jag vet inte, jag är ganska privat. Jag vet inte att alla ska veta allting om mig, du vet. Förstår du vad jag menar? Och då i alla fall, så under hela den där grejen, då när jag fick den här nya identiteten som bara en fritidsledare och bara en fritidsledare är jättedåligt, men att jag var en fritidsledare och att barnen tyckte om mig, att jag började bli en bra pappa för jag började bli närvarande och allt det där, då jag bara, jag ringer Erik och kollar om han vill skriva bok. Jag skriver till Erik och sen ringer jag honom, vi tar ett möte. Han blev helt chockad och sen han bara, för att jobba till honom, jag kommer berätta allt, Erik. Alltså boken kommer heta Äkta hela vägen, för att jag kommer berätta allt, förstår du vad jag menar, som jag har gått igenom. För jag tror att det kan inspirera andra från förorten som har varit i det mörkret som jag har varit i. Förstår du vad jag menar? Allt det där, eller kommit därifrån där jag kommer ifrån. Och då Erik, han bara, jag har ganska mycket nu, men för din skulle jag tar känsledigt för att jag tycker att det här kommer vara så intressant. Och du vet, när vi skrev boken, Erik, han är bäst på att måla. Och Erik, när han sa, det kommer inte komma fram en spelare på flera år som är som honom, eller som var som honom och som gjorde hans grejer och alla de där grejerna. Jag bara, man, shit, var jag så där bra, du vet, förstår du vad jag menar? Och det blev det. det blev boken. Det var så vi träffade varandra. Och sen hade vi jättemycket kontakt efter. Vi har kontakt än idag också. Han är en fantastisk person. Jag kan inte hylla honom mer. Det går inte. Vi kommer snacka om honom hela tiden då. Jag menar, så bra människa. Han är fantastisk.
Du snackade om att du skulle igenom allt i boken.
Mm.
Filtrerade du någonting? Eller var det verkligen allt?
Det var inte verkligen allt, för att vi ska komma ut med en serie och film, du vet. Förstår du vad jag menar? Så att det var några grejer som vi bara, jag tänkte i mitt huvud så här, nej, men det är bättre om det skulle komma på film och serie. Jag har alltid varit så. Alltså jag har alltid varit så. När jag var liten, när jag spelade fotboll, jag tänkte, mannen, det här kommer bli en film. Det här kommer bli någonting. När du frågade varför var jag envis och allting. Jag lovar och tror och tänker på det. Jag har pratat med många av mina vänner att om du lever till 90, du har tre böcker inom dig. Alltså 1-30, 30-60, 60-90. Det är vad jag tror. Och sen jag tror att alla kan vara inspirerande. Och alla, jag tror att folk som har dött, som är uppe i himlen, de håller på och kollar på någon de har valt. Och det är en film för honom. Alltså det är komedi hela dagen, för att det händer roliga saker. Ena gången det är action, ena gången det är drama, för det händer ingenting. Förstår du vad jag menar? Men någon kollar på oss uppifrån. Förstår du vad jag menar? Och du väljer, vem är du i den här filmen? Förstår du vad jag menar? Är du superhjälte eller är du bara en vanlig statist? Förstår du vad jag menar? Och därför när jag var yngre, så här, när man gjorde filter på gården och allting, I started to imagine grejerna, alltså att jag skulle göra dem på matchen. Sen när jag bara, abo, det här kan bli en film där. Alltså förstår du vad jag menar? För att jag planerar, alltså jag såg lite alltid framåt, förstår du vad jag menar? Och då när vi hade gjort boken och podden, jag bara, det här måste bli film. Det här måste bli film, eller det här måste bli serie, för det finns så mycket att berätta. Vi har jättemycket manus nu som vi har hållit på att skriva fram och tillbaka hit och dit, för att det ska bli en film, men ändå bra integration i Sverige. Förstår du vad jag menar? För att Martin lyssnade ändå på Håkan Hellström när han var 17-18 år. Förstår du vad jag menar?
Veronica Maggio, bror. Jag lyssnar på henne hela tiden.
Förstår du vad jag menar?
Love her. Vem är det som kollar ner på dig då från himlen?
Det är vänner som har gått bort. Mina familjemedlemmar som har gått bort. Och sen någon som kanske råkade hitta en kanal som bara, fan vad är det här för något? Jag måste kolla på det här. Förstår du vad jag menar? Det är så jag går runt hela tiden och tänker. Eller så kolla Gud någon gång, förstår du vad jag menar? För att han har andra grejer att göra, men han kollar någon gång. Och då försöker man vara ett sånt bra verktyg för Gud, om han ska använda dig. Eller vara så inspirerande för de som kollar, att de fortsätter kolla på filmen.
Bro, ta en klunk vatten.
Tack så mycket.
Klunk vatten. Jag har spelat 50 minuter, jag vet inte, så gått in på fotbollen.
Jag kunde prata, så Olle.
Bro.
Du bara, jag kan prata.
Mm. Det är bra. Du är trots allt cementerad i AIKs DNA. Motumba kommer finnas där för evigt. Man kommer snacka om dig 100 år efter du har dött. Vilken stund uppenbarligen kommer du nämna SM-guldet som är de fetaste stunderna du upplevt som AIK-spelare? Vilka är de värsta stunderna du upplevt när du varit inne hos AIK?
Det var väl när jag kom upp. När jag kom upp som 15-åring, då fick man gå igenom den här hårda jargongen som var i omklädningsrum eller som var mellan tränare och spelare. Det var jobbigt. Och sen när man förlorade matcher, speciellt, jag förlorade ju mot Djurgården en gång. Det var 2010 när vi var som sämst. Och jag kommer ihåg att barnens mamma, vi åkte till min mamma då, för att vi skulle ha någon fest efter, alltså min mamma de hade alltid fest när vi vann matcher, och du vet, den här matchen vi skulle garanterat vinna, det var ändå Djurgården bara, och vi förlorade matchen. Jag kommer ihåg att jag går hem till min mamma, många är där samlade, jag går bara direkt till sängen, sover. Barnens mamma bara, han kommer vakna snart. Sen jag går ut, jag bara till henne, jag måste tanka bilen, och att vi skulle gå därifrån, för jag vill inte vara hemma hos min mamma och dem, för att det var bara dålig stämning för att vi hade förlorat och jag ville bara vara med henne. Så vi ska åka till Flemingsberg som hon bodde då. Och en kille kommer ut från i Rinkeby OK. Och bara, men Tumba, för i helvete, tack så tagga till nu, ni är sämst, vad fan som händer? Jag bara, svär på Gud, hela Sverige vet att vi har förlorat. Åkte till Flemingsberg, vi gick in på matdags eller vad det heter. Typ 3-4 människor också där. Hur fan kan ni förlora mot Djurgården och allting? Alltså jag mådde så dåligt. Alltså jag bara, jag kommer aldrig komma över här. Nästa dag, det var en ny dag bara. Alltså, förstår du vad jag menar? Men fotboll, det är så, du vet, man förlorar en match. Alltså, det är världen över, förstår du vad jag menar? Men också speciellt när man förlorar mot Djurgården, du vet, så här, eller Göteborg, eller Hammarby, du vet, så här, då blir det jobbigt. Förstår du? Så det var de där stunderna. Och sen, som sagt, när man blev skadad. Turkiet var jobbigt för att jag inte fick spela. Det var jobbigt. Och Örgryte var jobbigt. Och BP. Så att många gånger därför jag säger att min bästa tid, det var när jag spelade i AIK. Och de andra, det var bara att jag var ute på lån. Typ.
Hade du några agenter? Eller hade du...
Ja, det var keffa agenter när jag växte upp. Alltså, du vet, jag hade de här första gången agenterna. Typ, så här, när jag kom upp, du vet, som... Inte som idag, du vet. Idag brukar jag prata med ungdomar, du vet, så här, vilka agenter de har och allting. Jag är noll intresserad i den här agentgrejen, förstår du vad jag menar? Men jag brukar prata och fråga vilka agenter de har, hur jobbar de och allting. Det har ju blivit mycket bättre. Agenterna ser inte barnen som, du vet, så här, jag vet inte vad man ska säga. Så här,
de är vultures liksom.
Ja, exakt, förstår du vad jag menar? Det har blivit lite bättre. Föräldrar idag är bättre påkopplade, de vet att deras barn är bra. Säger vi, och då kan de ta hand om sin son själv. Vet, förstår du? Men du behöver inte någon herre komma och säga, lyssna, jag kan ta din son till Dubai och han spelar där och han får 100 miljoner. Och, förstår du vad jag menar? Och deras mannen börjar leka att han bryr sig om ditt barn, men på riktigt, han bryr sig inte om honom. Förstår du vad jag menar? Om han blir skadad, han kommer tagga direkt. Förstår du vad jag menar? Så att det har blivit mycket bättre nu. Jag hoppas på det i alla fall. Av vad det jag har hört.
Vem tror du till Turkiet?
Det var en kille som heter Nenad och Ferhat Çiftçi heter de. Tog mig till Turkiet. Men det var också så här, det var en konstig grej. Alltså, det var en konstig deal och allting. Eller allt var konstigt bara. Som det brukar vara där. I alla fall i Turkiet. Och så fick jag inte spela. Jag kommer ihåg att han som ägde klubben sa, vem var det som hämtade mig dit? Och jag bara, men du satt ju på mötet. Han bara, men det var inte han som skulle ha hämtat dig dit. Det var någon annan agent som hade sagt att jag och Martin mot honom. Det var såna där grejer, förstår du vad jag menar? Så att det blev bara kaos, förstår du? Lite så.
När vi hade mikrofonen nere så nämnde du om en story där Örfil var inblandad i Turkiet.
Ja, av tränaren.
Kan du repetera den till de som lyssnar?
Ja, då när jag var i Orduspor i det andra laget. Först var jag i Rizespor, det var högsta ligan. Sen var jag i Orduspor, det var andra laget. Jag hade kommit dit precis när jag hade gift mig. Så vi åkte aldrig på någon smekmånad för att jag var tvungen att gå direkt till Ordu. Som det heter då. Kommer dit, det var guld och gröna skogar. Alla spelare som var där, det var klass. Vi skulle bara gå upp. Så jag kommer ihåg en vecka innan. Hela truppen typ taggar. För de inte har fått sina pengar. Och den här klubben var känd för att inte få sina pengar. Men när jag kom dit, jag får ju en väska direkt. Så jag var ju klar för 6 månader. Jag brydde inte mig så mycket. När hela laget hade gått. Sen... När de sa att matchen kommer inte bli av. Då jag bara, va? Vi har inget lag. Jag åker tillbaka till Sverige. Och kommer till Sverige. Matchen blir VO för att vi har inget lag. Sen de bara, Martin, du måste komma till infinna dig på träningsanläggningen. Vi har fått ny tränare, ny tränare, stab hit och det allting. Den där tränaren hade inte fått pengar, börjat klaga. De hade hämtat in en ny tränare. Jag åker tillbaka till Turkiet. Och i mitt huvud, jag var van med det där. Bro, det här är cirkus. Det är så som händer. Förstår du vad jag menar? Vi säger att du kommer till gården och ska spela fotboll. Bollen är punktering. Någon annan hämtar en boll. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tänkte så allting. Förstår du vad jag menar? Så då åker jag tillbaka dit. Vi spelar lite matcher. Vi förlorar några matcher. Vi vinner några matcher. Och de här spelarna som var bänkspelare då, när de andra spelarna hade taggat, de började också gå. Så i laget började vi ha på riktigt grabbar som inte ens hade gått upp till juniorerna. Och när vi hade match i Turkiet då i Ordu, från början var det så att vi flög överallt och allt. Sen man märkte pengarna började ta slut. Vi började åka, du vet, så här 5-6 timmars resor med buss. Och då, jag kommer ihåg att vi började stanna på sån här, inte sportstadion, men jag snackade Coop, alltså köpte fotbollsskor, alltså på så här Willys, Coop, Ica och sånt där. Köpte fotbollsskor som hade typ 8 dobbar till de här barnen. Och när vi skulle spela match, alla matcher gick ju på tv, det var pinsamt. Målvakten fick inte, han kunde inte skjuta bollen över halva plan. Högerbacken, när jag skulle springa down the channel eftersom jag var forward, han kunde inte få upp bollen. Alltså det var så här, vet, någon visste inte ens vad offside var, han var mittback i vårt lag. Lite sådana där saker. Kommer ihåg att vi mötte ett lag då som skulle gå upp. Vi ligger under med 7-0 i halvtid, tror jag. Och varje gång när vi centrar, när de har gjort mål, jag ska springa framåt. För jag bara, bro, det är bättre att bollen inte kommer till vårat för att de kommer göra mål hela tiden. Så jag springer och håller den i hörnflaggan så länge. Det här är bara gått första halvlek. Och jag är kapten då i det här laget för att jag har mest experience. Mm. Vi kommer in i halvtid, tränar, håller på att gå runt en och en och skriker på alla, du vet. Sen när jag håller på att kolla på en annan kille, då när jag kollar på tränaren, då står han bredvid mig. Eller det står han inte bredvid mig. Han ger mig värsta örfilen. Börjar skrika på turkiska och rusk och allting och sådär. Du är sämst. Vad är det för import vi har hämtat? It och det allting. Jag kunde inte ta det, man. Jag skulle bara... Jag ska sluta här. Man, vilken idiot är det här, man? Han tvingar mig att spela. Efter matchen, han säger att han ska sluta. Tränaren. Han bara, det är för mycket amatörer i laget och allting. Så då kommer åker vi tillbaka till Ordu. När vi åker tillbaka till Ordu. Jag släppte lite, men ändå inte. Förstår du vad jag menar? Och tränaren, vi fattar inte. Ska han sluta eller vad som helst? Men han stannar väl kvar. Han stannar kvar. Han var bara typ helt levrad. Och vi hade träning nästa dag på morgonen. Vi sov på anläggningen. Sen jag kommer ihåg att vi skulle springa runt. Vi skulle springa runt typ i 15 minuter. Sen skulle vi spela kvadde. Sen skulle vi spela 11 mot 11. Så här relax träning. Mm. Och då jag kommer ihåg att när vi springer runt, tränaren springer ut från hans rum. Han bara, Martin, kom ut. Jag ska prata med dig. Jag börjar jogga emot honom och hela laget stannar, för att jag var ju längst fram och jag är kaptenen som ska typ ta gruppen. Hela laget stannar, han kommer till mig, typ leker att han ska skalla mig. Det är en gammal gubbe, alltså det blåser när han ramlar, men han ska leka, han ska skalla mig. Jag pallade inte med det där. Jag åkte hem till min, jag hade en villa som de hade gett mig bara för att jag skulle stanna kvar. En liten jättevilla som de hade hyrt åt mig för att jag skulle stanna kvar. Packa alla mina grejer, alltså inom 2 timmar jag taggat. Alltså det var min Turkiet visit då i 2 år. Förstår du vad jag menar? Alltså där jag snackade med Rizespor och med Ordu-spor. Och då det blev så här, nej. Och jag vet inte, det som jag har tänkt och reflekterat med, kanske, tänk om jag skulle ha stannat, jag kanske skulle ha fått mina pengar. Skulle jag stannat, vad har jag för heder?
Hur mycket pengar förlorade du?
5-10 miljoner på den där affären. Ja. Men laget lades ner typ 4 matcher senare. Alltså inte 4 matcher senare, förlåt. Laget förlorade alla matcher, jag, utan att överdriva. Om du går tillbaka där 2015-14, börjar kolla på Ordu-spor där Martin taggade. De förlorade med 8-0, 10-0, 11. Alltså det var så här helt sjukt. Alltså du vet, det var så här, vad händer? Men alltså, sen la de ner. Det är Ordu-spor, ett känt basketlag. Sen nu såg jag på Instagram, för Instagram fångar ju upp allt jag tänker. Då stod det att Ordu-spor har startat igen. Och nästan att jag såg någon spelare från juniorerna som har blivit äldre. Alltså det där ansiktet, man bara, bror, jag kommer ihåg på något konstigt sätt, förstår du vad jag menar? Men det är så det fungerar i Turkiet. Alltså, de byter klubbägare bara, förstår du vad jag menar? Konkaren där, hämtar jag nu, förstår du vad jag menar? Tyvärr, men jag kunde inte hantera det där.
Alltså, när man kollar på din karriär så har du hoppat mellan lag ganska ofta.
Mm.
Hur kommer det så? Du fick ingen stabilitet liksom direkt?
Nej, men vet, det var som jag sa, jag var så AIK. Så AIK och AIK uppfostrad på Martins sätt. Att jag fick bara utrymme i AIK att göra sådana saker som jag gjorde. Förstår du vad jag menar? Mm. Eller också så här, du vet, spetsegenskaperna kanske inte var tillräckligt bra när jag var utomlands. Det är så jag tänker också, du vet. Så här. Jag var snabb i allsvenskan, en av de snabbaste, men jag var inte snabb utomlands. Jag var monsterteknisk utomlands, monsterteknisk, men jag vet, de ville se mål. Jag var född för att dribbla och showa, du vet, förstår du vad jag menar? Men de ville se mål och du vet, det där kunde jag inte göra på beställning. Du vet. Det tog någon match för att jag skulle göra någon mål.
Jag gillar att avsluta podden med en uppsving.
Yeah.
Så att man lämnar podden med att fan, jag mår bra.
Yeah.
Jag har fått höra lite tyngre ämnen, men yeah, jag mår bra. 09.
Mm.
Take us through it.
Vadå? Take us through it? Okej. Okay. Nej, jag hade kommit tillbaka där. Till AIK. Där 2009. Jag kommer ihåg att AIK var jätterädda av att det kanske inte skulle gå så bra. Jag hade en deal där som var 15 lax i månaden. Där minsta lilla på riktigt. Alltså, jag snackar att du slänger tröjan på marken eller någonting. Alltså när det blir utbytt. Kickad. Alltså det finns inga utrymme alls, förstår du vad jag menar? Det var Björn Westerström då som var sportchef. Och jag förstod det för att han var ju nöjd själv. Det var hans första år som sportchef och de hämtade tillbaka mig, du vet. Och jag hade gjort en massa dumheter åren innan, så att jag var väl inte kanske den här första spelaren alla tänkte, wow, han kommer vara den som...
Vilka typer av dumheter?
Jag var kriminell. Jag var kriminell mellan 19 till 22. Kriminell, svensk kriminell då. Alltså jag snackar i... Alltså, ja, kriminell. Kriminell som man skulle säga. Alla skulle väl säga kriminell. Och jag hade inte spelat så mycket fotboll. Erik Niva sa det mellan där när jag var 19 år till 21 kanske. Jag hade spelat 500 dagar eller någonting som jag hade inte rört en boll, spelat fotboll och allting. Så som sagt, jag var inte den där spelaren som AIK-are kanske tänkte, ja, men han måste vi ha. Så Micke och Björn Westerström gjorde värsta gamblingen. Och när jag kommer första träningen, jag har berättat det så många gånger, nu ska jag försöka göra det med ännu mer passion. Jag
kommer... intressant bror, hur gick snacket innan du skrev på? Vad kom ni överens om?
Jag spelade i Väsby. Och sen så när jag spelade i Väsby så gick det jättebra för laget. Alltså det gick fantastiskt. Det var såna spelare som hade hamnat i, vi säger Hammarby, och sen kom aldrig upp till A-laget, gick till division 3. Och sen de började sakta men säkert hitta sina lag, och sen kom de till Väsby och nu skulle de verkligen visa, alltså typ jag ska bli proffs. Det var alla såna spelare, du vet. Och jag var ju också en av dem, du vet. Hade varit AIK när jag var yngre, sen hamnat i Finland och allting så. Och då jag kommer ihåg att... vi hade ett möte på sommaren och Rika Norling och Ola Andersson som var sportchef då, de pratade om vi är intresserade av att du ska komma tillbaka och allting. Man, jag fick värsta vingarna, du vet. Så jag tänkte, ej, jag ska komma tillbaka till AIK. Nu, låt mig bara vara frisk till säsongen avslutas. Och jag kommer ihåg att det går så bra för Väsby. Jag tror vi kom femma eller sexa eller någonting. Och vi hade, Väsby var ju också ett AIK-lag. Alltså det var de spelarna som inte platsade i A-laget kom ju till Väsby. Och då var det ju så att när de kom till Väsby, då de spelarna som startade i Väsby, de blev bänkade. Så ibland blev det så att vi förlorade matcher bara för att det var för många AIK-spelare som inte som kom dit och bara, vad fan ska jag spela här för? Jag vill spela i AIK, du vet,
ja, precis.
Jag
menar.
Men det gick så bra för oss. Vi nästan kunde gå upp. Men då så kom jag ihåg att säsongen avslutas och vi var alla ledsna för vi visste att Micke Stare skulle sluta. Vi tänkte att han kommer hamna antingen i AIK eller så kommer han hamna i Örebro. Chansen var större att han skulle hamna i Örebro för att AIK tror jag kom fyra det året och de hade kommit tvåa innan, så vi tänkte, du vet, såhär, Rickard Norling kommer vara kvar och det var lite snack alltid att AIK-tränaren ska sluta, men vi tänkte att han kommer vara kvar. Och jag kommer ihåg att då när säsongen hade slutat och vi hade den här avslutningen så kommer jag ihåg att Micke sa såhär, typ någon grej såhär, men håll dig i skinnet såhär. Var lugn nu, under det här transferfönstret så kommer någonting bra hända, du vet. Förstår du? Men gör inget dumt så att du inte får gå till någon.
Inga rubriker.
Inga rubriker. Så jag kommer ihåg att det gick en vecka. Så var det, jag tror att det var en vecka, så var det någon så var det någon grej aktuellt, du vet, när det kommer direkt så här, nu heter det, direkt nyhet. Alltså, förstår du?
Senaste nytt.
AIK-tränaren blir sparkad, AIK får lämna, du vet. Rickard Norling skulle lämna och Ola Andersson. Det var en presskonferens, AIK gick in och började skrika avgå. Jag bara, vad är det som händer? Förstår du vad jag menar? Det var de här som ville ha mig. Och jag blev så nojig, mannen. Jag bara, jag skulle gå dit. Jag hade berättat till lite vänner, du vet. Förstår du vad jag menar? Jag kanske går tillbaka till AIK och allt det där. Och då fick de gå. Det var ingen tränare och sportchef i några dagar. Sen när det blev Björn Westerholm och Micke Stare, då jag blev så här, men bro, jag är nummer 10 i AIK nu. Förstår du vad jag menar? Du vet. Men det gick en vecka, de ringde inte mig. Och jag började få panik. Jag började, ska jag ringa Björn? Och började smsa han bara lite. Björn, vad är det som händer? Mår du bra? Du vet. Förstår du vad jag menar? Lekar den där dum fråga bara för att han ska prata. Du vet. Förstår du vad jag menar? Men då ringde han på en söndag och sa, du vet, kom till AIKs kontor. Och när jag kom till AIKs kontor så förklarade han för mig, Martin, det är mitt första år som sportchef. Jag kommer inte ha någon utrymme för att behandla dig på något speciellt sätt. Micke kommer inte ha något utrymme heller för att behandla dig på något speciellt sätt. Allt vi har jobbat för, det är för nu. Det är för nu. Så jag visste vad som stod på spel. Och jag kommer ihåg att första träningen vi skulle ha, så hade en kille som kom, som ringde mig och bara, Martin, vi vill göra en intervju. Och jag var ju fett sugen på att göra intervjuer för att jag ville prata om Rinkeby, du vet, så här, och min väg, hur jag kommit tillbaka och typ inspirera andra kids. Att jag har varit i Finland, men ej bror, jag kom tillbaka. Kolla nu, du vet. Och jag hade ju rappat och någonstans sagt de här grejerna i mina låtar. Jag ska komma tillbaka till AIK, jag kommer vinna grejer och alla, du vet. Så alla de här grejerna, jag vill någonstans styla med det i den här intervjun. Och då han samlar, vi säger vi var 60 barn eller någonting. Du vet. Jag hade ju sagt till alla, på den tiden jag kunde göra den här grejerna. Så jag säger till alla, i tidningen kommer, det kom 50 barn på en gång. Och då så kommer de till Rinkebyhallen. Sen han bara, men skulle ni kunna ställa upp en bild? Sen vi ställer upp en bild, han bara, nej, alla dina grabbar bort, du står på bilden bara. Jag bara, okej, inga problem. Sen jag står med armarna i kors. Sen nästa dag, artikeln, det står, allsvensk stjärna sjunger, rappar om marijuana. Jag bara,
oh my god!
Och det är min första träning. Och jag kommer till träningen, alla tidningarna är ju där för de nya spelarna och det är första träningen AIK, du vet. Och jag tänker, de kommer slakta mig, bror. Alltså det här är över. Så Björn går från ett annat håll när jag ska gå in på det. Han bara, kom, vi ska prata med dig bara. Jag tänker, nu, jag får kicken innan jag har kommit in i AIK, du vet. Förstår du vad jag menar? Han bara, det här är lugnt. Det du gjorde förut. Nu kan vi prata om det du har gjort. Alltså det du ska göra nu, det här året, allting. Du ska inte prata om någonting om din musik. Och vi ska föra den talan. Och du ska bara prata om hur bra du ska vara och vad du ser fram emot i AIK och allting. Och jag kommer ihåg att det var så här snack redan efter en vecka. Martin ska bli utlånad. Han klarar inte av direkt AIK och allting. Min pappa och mamma, min pappa bodde i England då. min pappa var manisk i att läsa grejerna. Min lilla brorsa också, du vet. Och de sa till mig, och du vet, det triggade mig på en annan gång. Eller på en annan nivå. Och vi hade så här viktbyxor i AIK som vi joggade runt med. Vägde typ 3 kilo på ena benet, 3 kilo på ena benet. Och då jag tog på mig de här viktbyxorna. Jag började springa från Karlberg, jag vet inte om du vet vad det är, men Karlberg till Skytteholm. Varje träning, fram och tillbaka. Alltså, när vi gick till träningen, spelarna satte sig i minibussar. Vi hade 2 minibussar, man sätter sig så man åker till träningen. Men då sprang jag hela vägen. Det är väl 5 kilometer till Skytteholm. Sprang dit, träningen, tränade med de här viktbyxorna, sprang tillbaka. Jag gjorde det här till säsongen skulle börja. Och innan säsongen skulle börja, jag gjorde allt. Alltså jag snackar isbad innan isbad. Jag gjorde alla de här grejerna bara för att jag visste till exempel första matchen, det var på liv och död. Alltså jag snackar första matchen som var en träningsmatch där vi skulle möta Vasalund. Mm. AIK möter alltid ett lite sämre lag, för det första matchen, det kommer kanske vi se 5000 till Skytteholm. Man ska kunna slå det här laget och det blir lite fest. Alla ser fram emot serien. Precis. Och då jag kommer ihåg att Micke säger att vi ska bänka de som hade kommit till AIK. Och de som skulle startade förra året, de ska spela först och allting. Så jag kommer ihåg, jag bara, mannen, vi är bänkspelare. Wow, jag fick de där tankarna. Men jag bara, nej bror. Du har spelat allt, du har krigat allt du gjorde i Finland och allting. Tränat på alla dina finter och allting. När publiken i andra halvlek börjar gå, för de brukar göra så att de går. För att de vill, det är inte många som vill kolla på bänkspelarna. Jag bara, de ska vända sig om. Och jag har en polare, Stefan Silva. Han var där och kollade med sin pappa.
Kära Stefan Silva.
Han var där och kollade med sin pappa. Jag tror att det var första gången det kom på YouTube när jag dribblade. Jag kom på sidan, jag tror att jag gjorde på riktigt utan att det är 10 översiktsfinter. Alltså du vet, jag var avståndet från backen, det var typ 2 meter. Men jag började göra översiktsfinterna från 2 meter ifrån, du vet. För att alla skulle se hur snabba översiktsfinter jag hade. Och jag kommer ihåg att det blev som ett sus i publiken. Och då jag började känna där, okej, nu är det dags. Jag började göra fullt med finter. Och när vi skulle gå, alla barnen, du vet, ville komma fram till mig. Och då hade den här lite hausan, om det inte så. Det hade börjat lite så. Sen spelade vi en massa träningsmatcher.
Så du hausan? Säger du också på arabiska?
Säger man så?
Ja, på arabiska säger man också. Okay. Typ såhär, the buzz.
Exakt. Ja, jag tror det. Är orten grej.
Okay.
Så då i alla fall så spelade vi en träningsmatch, ska inte glömma, mot Halmstad. Sen vi vinner med 1-0, jag gör mål. Och det är tomt på Rosunda, det är så här stängd match. Mm. Och det är typ efter 15 minuter. Men jag är så... Alltså bilen är så, du vet, den bara vi taggad, du vet, ligan ska börja. Att Obolo gör assist till mig, jag hoppar upp på honom och gråter.
Va?
Varför? För att det här är sista matchen vi spelar innan Allsvenskan börjar. Och då tränaren vill ju se, kan jag starta med det här laget? Och jag startade ju då och gjorde mål efter 15 minuter. Och jag tänkte, man, jag kommer starta nästa vecka, du vet, allting. Så kommer Micke fram till mig den sista träningen innan vi ska möta Halmstad första premiären. Och han bara, Martin, du vet, AIK, det är så här, du vet, först premiärerna, vi brukar inte vinna premiärerna och allting sådana grejer. Så den här matchen, och i mitt huvud när han började prata, jag bara, mannen, nu du håller på med de här försvarstalen för du ska bänka mig. Förstår du vad jag menar? Han bara, du kommer starta som forward, för vi ska gå för det. Och jag tänkte, mannen, nu är det dags. Alltså nu är det dags. Jag kommer ihåg att grabbarna grillade dagen innan och alla började prata, vilken fint kommer du göra, allt det där. Förstår du vad jag menar? Och jag hade inte sagt att jag skulle starta. Jag bara tänkte i mitt huvud vilka grejer jag ska göra och hur chockade kommer de bli att jag startar. Förstår du vad jag menar? Så jag kommer ihåg då att jag startar matchen och jag tror de klippen finns på YouTube. Efter 10 minuter, jag gör en rainbow flick och försöker göra bissa inlägg. Bollen, alltså spelaren bakom mig blir så chockad så han närkampar mig för han blir så syv. Fan, om du är bakom mig och jag är rainbow flick framåt, alltså det är så här, vem gör så? Förstår du vad jag menar? Så bollen åkte ut i inkast. Jag kommer ihåg att Obolo kollade mig, han bara, vad gör du, man? Alltså, spelar du själv på planen? Förstår du? Men jag var så hungrig på att visa hela Sverige varenda grej jag kunde göra. Och jag pratade med boken om att vi startade med mig då. Och efter 45 minuter när man ska gå till omklädningsrummet, jag tänkte, det är spikat byte. Det stod 0-0. AIK var såhär, vem är det? Han är bra, men vad fan, han gör jättekonstiga grejer och allting. Sen matchminut tror jag, där mellan 60-80 där, passar jag till, dribblar någon spelare, passar till Gabriel Öskan, han gör mål. Och Gabriel Öskan var min nära hjärta, nära min hjärta, för att han kommer från Tensta. Och jag såg honom när han växte upp, jag hade brutit benet och när han kom, du vet, det var värsta ångvälten, om det heter så, du vet. Han gjorde värsta målen när han kom till AIK, alla snackade om honom. Jag tyckte det var skitcoolt att det är en kille som jag har spelat med och växt upp med som är så här grym. Och att jag fick göra assisten till honom, det var ju min grej. Alltså, jag kan ju kunna... om jag fick göra mål, om Gud blessade mig med det, det var min grej då. Förstår du? Men det här assisten att jag fick göra till honom, att han fick göra mål, vi blev skitglada. Och då började tåget åka. Vi slog sen Kalmar borta som precis hade vunnit ligan förra året efter. Sen började det bara gå. Och jag kommer ihåg highlightsen från de morgonen, det också att jag mötte Henke Larsson, han slaktade oss på Råsunda, vann med 3-0. Jag tror det var Jönsson eller vad han heter, någon kille gjorde 3 mål. Mm. Och min mamma var så hypad för att jag skulle möta Henrik Larsson. Och jag blev sur på henne för att jag bara, man, jag är bättre än Henrik Larsson, man. Du vet, förstår du? För jag var så hypad av att vara där i Allsvenskan, förstår du? Och så de här derbyna som vi spelade, för mig, jag hade ju sett alla de här derbyna med mina vänner, Erkan Zengin mot Tower och alla de här. Och jag kommer ihåg att det var bara kamp. De bara bråkade. Alltså du vet, i derbyna det var dobbar mot ryggen och så. Du vet, det var alltid de bara, och alla i intervjuer, det var så alltid så. Derbyn, det är kamp. Det betyder att man ska tackla. Så alltså, jag bara, va? Snygga mål, brorsan. Alltså, har ni inte sett det runt när jag bissar mot Manchester City? Alltså, lite sådana där grejer. Förstår du vad jag menar? Och då, jag kommer ihåg att jag mötte Djurgården. Det var den första, min första derby. Och då skulle jag möta Keba Sesa, en kille. Det är den bästa backen jag mötte i Allsvenskan. Han var monstersnabb.
Och han är fortfarande aktiv, väl?
Han spelade i Haninge, ja. Han är fortfarande aktiv. Mm. Och jag kommer ihåg att jag kände, den här killen, man måste göra mycket start och stopp finter mot honom, och du måste göra dribblingar, för att han kommer inte gå på de här petningarna, förstår du vad jag menar, för han är för snabb. Och du vet, han, jag kommer ihåg också att han kom fram då, förstår du vad jag menar, och jag hade också precis kommit fram, så att det blir den här, vem är mest hungrig, du vet, förstår du vad jag menar. Och det var kampens mamma i den matchen, han tog bollen, jag dribblade och allt det där. Så jag kommer ihåg att jag gjorde någon grej, att jag la foten bakom stödjebenet och lekte att jag skulle, det var ett trick som jag bara gjorde, att jag bara förnedrade honom och han skulle döda mig. Och jag gick av efter 80 minuter eller någonting, och jag blev skitsyr på Micke. Men när jag klappar då, kommer jag ihåg att då publiken första gången omfamnade mig, AIK, och började sjunga Martin Mutumba. Typ, de bara sjöng, min ramsa hade inte kommit då, så de bara sjöng Martin Mutumba. Jag kommer ihåg att jag bara, abo, alla älskar mig. Och jag kommer ihåg att jag går ut från planen och Micke står där och bara, ser du, det är därför jag bytte ut dig. Alla, Martin, du, alltså, du vet, jag hade inte fattat det. Varför gör man ett byte när killen är, du vet, han är monsterform, förstår du vad jag menar? Men han ville typ bara visa mig lite det där. Och sen när vi mötte Bayern, när vi slog dem och du vet, alla de där, fram till matchen när vi ska möta IFK Göteborg. När vi ska möta IFK Göteborg då, så blev jag sjuk 2 dagar innan. Jag spelade fotboll med vänner. Sen jag kommer ihåg att jag satte mig på bollen. Jag och min polare Jonas, som vi hade växt upp med. Då vi sitter oss på bollarna och sen jag bara, ej bror, tänkte jag var i Finland, brorsan. Kolla nu, ja, vi ska spela den här matchen och allt. Vi pratar om allt det där, du vet. Sen typ han bara, bror, gå och vinn bara nu. Alltså det är bara det, alltså om du vinner nu, du kommer vara alltid, förstår du vad jag menar? Så går vi hem, jag blir sjuk för att jag har spelat fotboll, blivit svettig och bara sittit ute. Det var här, är det väl oktober, sent oktober. Och då jag ringer Micke, Micke, jag har blivit sjuk. Han blir galen som helst, kom igen nu, vad fan. Och det är igen för att jag spelar fotboll på gården med mina kompisar. Och han bara, du ska spela matchen, se till att bli frisk. Jag bara, va? Han bara, du ska spela matchen, se till att bli frisk bara. Jag bara, okej, fan ska jag, du vet, jag ringer mina kompisar, de säger till mig, Martin, käka vitlök med yoghurt och alla de här grejerna, lägg mentolator på bröstet, allt det här, bada i varmt vatten, allt det där. Det fungerade inte så mycket, men jag kommer ihåg att när jag sover, jag hade feber, så när jag sover så fick jag så här, jag kallar det Guds upplevelse, att jag skulle göra någonting som ekar för alltid. Alltså någonting som visar barnen att om du tror på någonting tillräckligt mycket, du kan göra det. Alltså förstår du vad jag menar? Och du måste vara halvbra på det. Och då så ringer jag upp min polare Kim. Jag ringer honom, han har lifestyle tattoo idag. Så jag ringer honom och bara, bror, jag vill tatuera AIK guld 2 lax 9 där Superman har sitt S. Va? Och han är jätte-AIK-are, du vet. Sitter i klacken och såna grejer. Och då han bara, bror, är du dum eller? Du jinxar ju sönder matchen. Jag bara, nej bror, alltså, jag kommer vinna bror. Han bara, nej bror. Jag bara, bror, jag kommer in. Han hade en studion då i en källare, du vet. Så jag kommer in då. Det var andra tatuerade, Andy Blanco och en annan som är grym som fan. Han var där också och de var helt chockade. De bara, bror, ska du göra den här tatueringen på riktigt? Gör tatueringen, åker därifrån. Åker till matchen, på riktigt. Jag bodde med Valid Atta då i samma rum då. Jag säger till Valid Atta, Valid, jag har gjort en tatuering. Han bara, driver du? Alltså du vet, det var så här som om, jag vet inte vad jag ska, alltså, om jag ska hitta på någonting nu till dig och du kommer inte tro på det. Förstår du vad jag menar? Så går vi och spelar matchen och jag trodde jag skulle bänka den matchen för att det var en sån stor match. Och då tänker man att man startar heller med Daniel Tjernström som har lite mer rutin än Martin Mutumba som du vet, det första året i Allsvenskan, ett helt år han spelar. Men Micke Stare, han vågade, han startade med mig. Och jag kommer ihåg att jag var så dålig i första halvlek tyckte alla. Jag tyckte att jag var ganska okej, att laget var dåliga, men jag kommer ihåg att de gjorde 1-0. När de är 1-0, mannen, hela stadion hoppar. Och det var lite så här att Sverige ville, kändes som att de ville att IFK Göteborg skulle vinna. Och AIK, det var så här lite, heter det kåkfarare. Det var så här mycket grabbar som har gjort keffa grejer och sen kommit tillbaka till fotboll. Förstår du vad jag menar? Utåtagerande spelare och såna grejer. Förstår du vad jag menar? Och det är Stockholm, de är kaxiga, det är AIK. Du vet, det är, AIK är banditlaget i Sverige, förstår du? Lite så. Och då så, när de är 1-0, vi går in i halvtid och jag brukar skoja om det, du vet, att Micke Stare, det kändes som att han letade efter mig så här, vet, innan man ska gå in i tunneln där och gå in i klassrummet för att han ska byta ut en. Jag duckar han fint, jag kommer i klassrummet och hela det där året så innan, det här är innan WhatsApp-grupper och SMS-grupper, då mina kompisar smsar mig varje match. Jag sa ju till att de, folk kunde beställa finter senare, men då kunde de säga, bror, du är sämst, vad är det som händer? Bror, gör någonting, bror. Ser du inte att vi sitter typ där, alltså under matchen, förstår du? Gör dem där, finterna, gör dem där, lite sådana där grejer. Och då just den här matchen så sa de, du är sämst, bror, vad är det som händer? Ey, bror, svär på Gud, du har varit i Finland i 3 år för det här. Du skämmer ut hela Rinkeby, vad skämmigt, bror, du spelar med Rinkeby på en band, allt det där, allt det där. Och det är bara kärlek, du vet hur det fungerar i orten, det triggar en på det sättet. Och det var ju som jag sa till dig från början, att det är sådana grejer som triggade mig. Kommer du ihåg att jag tvättade ansiktet? För att det var en grej som jag hade lärt mig när jag spelade fotboll, att jag tror det var någon tränare som sa till mig, om du kan se dig själv i matchen, se dig själv i spegeln efter matchen, då, om du kan se dig själv, då har du gjort ditt bästa, då har du gjort allt du kan göra på en fotbollsplan. Kollade mig själv i spegeln, jag bara, bror, du har inte gjort någonting. Jalla, gå ut och kör bara. Så nu, jag går ut, Micke Stare slår mig på bröstet. Han bara, du har 10 minuter, sen byter jag ut dig. Och jag bara, jag måste äta bollen, brorsan, på något sätt. Det hade gått kanske 11-12 minuter, tror jag. Deras målvakt skjuter en ny spark, tror jag. Våran vänsterback Nisse då, nickar fram den. Den kommer framför backen mot deras mål. Det är typ, bollen är framför honom, typ 3 meter. Jag bara, jag måste ta den nu, annars jag blir utbytt. Alltså jag måste ta den, jag måste äta honom, typ bryta han eller någonting för att gå igenom honom. För att jag kommer springa för honom, men han kommer ju försöka täcka bollen. Sen jag kommer ihåg, när han försöker skjuta bort bollen, då typ ställer jag mig på sidan, alltså springer i sidled med honom, får bollen på bröstet, nästa spelare kommer, dribbla honom. Och jag fick hela den här bilden från när jag var liten, att man ska passa någon annan spelare. Enkelt, han ska göra mål. Förstår du vad jag menar? Jag kunde inte göra mål. Det var ju låst för mig att göra mål. Jag kanske skjuter från en dålig angle, men det är enklare att passa någon annan. Jag passade till Flavio då. Han gör 1-1. Jag kommer ihåg det. Min lilla syra brukade driva med mig då för att jag gjorde någon gest. Den var så ful. Alltså jag var så, du vet, min själ gick ut från min kropp. Så glad var jag att vi gjorde det där 1-1 målet. För att då var vi svenska mästare. Så då sen, så efter... Nej, då när vi hade gjort mål så tänkte jag, jag ska slakta de här då. Nu, det här är på tv. Och jag kommer ihåg att varje gång jag fick bollen, jag skulle dribbla. Alltså det var Alexandersson som har spelat VM och alla de här. Jag tänkte, bror, när jag fick bollen, jag såg Alexander. Jag bara, bror, nu är det show. Alltså du vet, bara. Och jag kommer ihåg när de kapade mig. Det var som att jag landade på hästens säng. Så mjuk var det, för att vi leder. Du vet, när det går så bra. Så jag tjänar 2-1. Vi vinner matchen. Och tanken var med tatueringen att jag skulle visa den om jag gjorde mål. Det var ju det som var tanken. Men då kvinnan, hon frågade mig i intervjun, du vet, hon tar fast mig. Hon bara, du, jag måste prata med dig. Du var en framstående i matchen och hit och dit. Vad hände med dig från första halvlek till andra halvlek och allt prata. Men hon bara, jag måste bara fråga dig. Trodde du på att ni skulle vinna den här matchen när det stod 1-0 till motståndaren och allting? Jag bara, vill du veta hur mycket jag trodde på det här? Jag visste inte själv då att det här skulle vara min, du vet, ni kommer i Sverige explodera. Förstår du vad jag menar? Men jag bara, så här mycket trodde jag på det. Sen jag viker upp tröjan, visar min tatuering. Jag kommer ihåg att folk var på väg till andra intervjuer. Alltså att göra med andra spelare. Och hon pratar i den här, vet, de har ju en snäcka eller vad de pratar. Och hon säger, han har gjort en tatuering i den matchen. De trodde det är bomb. De här journalisterna kommer, de som tar foto, de rör tatueringen. Vet, den är skorpa fortfarande. De bara, det är ingen tatuering. Det är alltså nej, nej. Folk, de bara, va? Men han kan ju rita det med penna. Du vet, det var så. Så och du vet. Fansen, det är sånt tryck för alla har springit in på plan. Förstår du vad jag menar? Folk, det börjar sippra ut. Han har ju tatuering. Vi kommer i omklädningsrummet. Alla bara, har du tatuering på riktigt innan matchen? Jag bara, ja, här. Och du vet, det var så udda för mina medspelare. Men fortfarande mina medspelare, jag tror att någonstans de trodde på det också lika mycket. Förstår du? Men inte kanske lika mycket att de skulle göra en tatuering. Men de trodde på det också. Och Martin var som Martin var. Så att alla bara tog det, du vet. Förstår du vad jag menar? Och det var resten av Sverige som bara blev så här, kan man tro på en grej så mycket och sen vinna? Lite så.
Guldet säkrat. Mm. Om vi summerar det, står du fast i dina ord kring att du är medelmåttig spelare? Real talk.
Alltså om jag är kaxig så var jag en fantastisk dribbler. Men jag säger bara att jag önskar att de här spelarna som är nu idag, de här nya som kommer fram, Elanga, Kulusevski, alla de här, jag kanske glömmer namn nu bara för att jag inte har alla på huvudet på en gång, men jag hoppas verkligen att de blir ännu mer, de slår alltså i rymden, förstår du vad jag menar? De är redan där, för, alltså större än mig och allting, för att de grabbarna i Tottenham, Manchester United, förstår du vad jag menar? Och Alexander Isak och Robin och alla. Men jag vill bara att de ska fortsätta, förstår du vad jag menar? Jag vill bara att de ska fortsätta så att M9 får, eller Martin får vara sämst, förstår du vad jag menar? För att jag tycker om fotboll så mycket, jag tycker om fotboll så mycket så att jag vill inte säga att jag är på de där Ronaldinhos, för att det var där jag tävlade. I mitt huvud jag tävlade mot dem, allsvenskan. Där jag säger jag är bäst, alltså där jag säger att ingen chans, förstår du vad jag menar? Dribblingar och vissa grejer jag var bäst på, förstår du vad jag menar? Men i världen, det var där jag försökte ranka mig, du vet. Så där är jag medelmåtta. Och som sagt igen, jag hoppas verkligen de här barnen fortsätter bevisa mig att de var, att jag var en medelmåtta, att de är så mycket bättre. För att det är kul som fan när det går bra för dem, för att det gör så att mina barn blir inspirerade och andra barn här i Sverige tänker så, ey shit, om Elanga och Kulusevski kan komma hela den där vägen, eller Alexander Isak, jag kan också komma dit, förstår du vad jag menar? Och det är en väg utifrån, ut och se hela Sverige, eller världen.
Martin, jag har typ 50 frågor till i mitt huvud. Men jag känner att jag redan gått i en timme och 20 minuter.
Tack så mycket, tack så mycket.
Jag vill göra typ en del 2 med dig.
Det kommer vi få göra, det kommer vi få göra.
Då kommer jag ställa frågor kring dig och att få jämföra med Zlatan.
Ja.
Det kan vara intressanta diskussioner. Mm. Massa annat som dyker upp i mitt huvud. Din rapkarriär. Ja. Men för now känner jag mig ganska nöjd.
Tack så mycket.
Jag uppskattar tura tiden.
Tack själv.
Olle, du sitter här sidan om.
Mm.
Är du nyfrälst? Applåder till och med. Applåder,
tack så mycket, Olle.
Martin, vi hörs och syns snart.
Det gör vi.
Tack
så mycket.